Sportbladets Premier League-podd. Hälsa välkomna till ytterligare en vecka av fotboll och poddande. Frida, är du med mig? Hör du mig från andra sidan vattnet?
Ja, jag är med. Jag hör.
Ja. Hallå, kom. Makoto, dig vi skrämt in här på morgonen.
Ja, jag hör dig också.
Precis, bordet. Du sitter på andra sidan bordet här. Precis. Det är en sån uppdelad omgång. Det är några få matcher. Det kändes som att, jo men visst, kanske Chelsea United kunde ge oss något att diskutera. Det gjorde det verkligen. Men vi måste någonstans börja med bomben som släpptes fredag eftermiddag kväll någon gång. Vi minns inte riktigt vad klockan var när uppgiften först läckte då. Att Manchester City bestraffas med vad som väl måste vara det hårdaste. Ja, det är ju det hårdaste straffet för brott mot Financial Fair Play. Men inte bara brott mot Financial Fair Play. Vi ska komma in lite mer på vad det egentligen är de straffats för. När de då får böta i runda slängar 300 miljoner kronor och stängs av från all europeisk cupfotboll då i 2 säsonger med start nästa. Det öppnar för en hel del spekulation. Det öppnar också för att en femte plats i Premier League plötsligt blir direkt kvalificerad till Champions Leagues gruppspel. Frida, hur har du följt den här storyn, du som bor borta i London?
Ja, var ska man börja egentligen? Jag tror att alla var ganska förvånade. Alltså till och med de som följer Manchester City väldigt, väldigt nära. Alltså, till och med för dem så var ju detta en riktig, riktig bomb. Senast i december vet jag att jag hörde någonting om det. Att någon nämnde det i förbifarten. Att var konstigt att det inte har kommit ett beslut än från UEFA gällande detta. Men det var aldrig sådär att City var oroliga för att det skulle vara ett särskilt hårt straff. Och att UEFA väljer att göra detta. Jag antar att när man tänker på att Chelsea åkte på sig ett transferförbud, som ju också var ganska förvånande för många, eftersom att man är inte riktigt van vid att UEFA tar i med hårdhandskarna på det här sättet. Men jag antar att om man tittar på den domen så är det kanske, man kan säga ett mönster, att UEFA har uppenbarligen verkligen bestämt sig för att inte tolerera, alltså varken ekonomisk doping eller att, alltså, folk som är, eller klubbar som i Citys fall då inte samarbetar och liksom bara försöker skaka av sig när det väl sker en utredning. Så att nej, men otroligt överraskande, men otroligt uppfriskande också, antar jag, att UEFA försöker ta lite krafttag för en gångs skull. Det imponerar.
Ja, för vi ska säga det. Det är två delar då som Manchester City bestraffas för. Det första är då helt enkelt att man har brutit mot Financial Fair Play på det sättet att man har då övervärderat sponsorintäkter, alltså de här sponsorpengarna som kommer från Emirates och som då kommer ifrån Abu Dhabi-anknytna bolag. Har då inte följt vad UEFA har ansett vara ett marknadsvärde i de sponsorintäkterna, utan man har liksom använt det som ett kryphål då för att skjuta till extra pengar till klubben, som i första hand då har gått till värvningar av fotbollsspelare, såklart. Det är de inte ensamma om att ha gjort. Vi har sett PSG göra samma sak. Det går verkligen att lyfta in Juventus i den diskussionen också, med hur Jeep gick in och sponsrade köpet av Cristiano Ronaldo till exempel, framförallt med lönen och såna saker. Det finns flera liknande fall då, men det Manchester City då också har gjort, som du var inne på, Frida, är att man har inte samarbetat. Man har snarare försökt att förhindra. Man har varit väldigt aggressiva mot UEFA i sin kommunikation. Där allt det här läcktes ju då i det här Football Leaks som Der Spiegel publicerade för 1,5 år sedan, nu är det nästan 2 år sedan, va? Och det är framförallt den delen. Det är lite grann som någon har åkt dit för att snatta, istället för att man ger sig, jag ger mig, här har ni grejerna, så försöker man ett springa och gömma sig, sen försöker man gömma grejerna man har snattat för att på något sätt komma undan det i alla fall. Det är lite som att man vad är det man brukar säga, obstruction of justice. Det är väl, det är ingen helt klockren liknelse, men det är väl lite det som man anser att Manchester City har ägnat sig åt. Man har också hotat stämma UEFA om man skulle riva ner hela systemet och såna här saker. Det är den typen av kommunikation då, det var det som läckte i Football League, som UEFA nu helt enkelt sätter hårt mot hårt mot Manchester City.
Det säger ju en del om vad det är för typer som styr City. Alltså det är människor som är väldigt, väldigt vana vid att få sin vilja igenom och att saker och ting ska svepas under mattan. Jag kommer i för sig inte att ta den här dummen på 100% allvar förrän jag vet att den har gått igenom liksom i kaos. För att man kan ju räkna med att City kommer ju skicka liksom en hel armé med advokater och försöka få det här omvandlat. Och det vore ju inte särskilt förvånande om de faktiskt lyckas göra det.
Jag har svårt att se faktiskt, och även om man lyssnar på andra bedömare, att de skulle kunna få hela den här avstängningen till exempel omvandlad i böter. Däremot så är det möjligt att de lyckas sänka från 2 till 1 säsong.
Den mest, vad ska man säga, troliga scenariot känns ju som att de kommer ju ändå lyckas dra den här överklaganprocessen till CAS så pass länge att den här femteplatsen vi pratar om inte kommer att genom Champions League-spel. Vi får ju en risk här att vi kommer få en situation alla Östersund och Brage i Allsvenskan, där man inte riktigt vet huruvida femman kommer få spela i CL eller inte fram till typ 2 veckor innan. Är det till slut, ja men okej, City får spela för att den här överklagningsprocessen har gått ut på tiden. Grejen här finns ju också att, ja, UEFA lägger det här straffet som ett korrekt straff sett till att City faktiskt, förutom att ha brutit mot reglerna, dessutom har ljugit om det, dessutom har försökt stoppa den här utredningen och inte bara accepterat att, ja okej, sorry, vi gjorde det där, vi tar den här böten och transferförbudet eller vad det nu kan vara för någonting. Men att man då bryter, liksom, fortsätter ljuga och liksom bara hindrar utredningen. UEFA har ju fått jättemycket kritik för att man inte tagit tag i hårdhandskarna efter Spiegels avslöjande. Nu har UEFA visat att vi har gjort det vi kan.
Ja.
Och sen så kommer CAS, som man väldigt ofta inte riktigt vet hur de beslutar. För de kan se andra saker som inte UEFA ser. Så att precis som Frida säger, så ska vi nog hålla oss lugna i båten. För den här femteplatsen är inte helt säkert att den ger CL-spel. Man hoppas ju bara att det löser sig så att det blir klart för klubbarna, så att de förstår vad det är de ska satsa på inför nästa säsong, på nästa transferfönster och så vidare. Så... men man måste vara lugn än, tror jag. Det är långt kvar innan det här beslutet är skrivet i sten.
Det har ju också väckts en hel del frågor gentemot Premier League om hur de kommer ställa sig till den här domen. Kommer de på något sätt att agera i ljuset av det UEFA nu har beslutat? Vad, Frida, det har pratats en del om Premier League-titlar som ska liksom plockas av Manchester City, kanske andra bestraffningar också. Vad är din känsla kring Premier League och de här bestraffningarna?
Alltså, ska jag vara riktigt cynisk, så tror jag faktiskt att Premier League mycket väl hade kunnat ta titlarna ifrån dem.
Det vore typiskt dem.
Ja, men det vore det. För att det är lite den engelska kulturen också på något sätt, kan jag tycka. Alltså att man... De har ju... Alltså Manchester City är ju inte en av de här klubbarna som liksom alltid har hängt med där uppe och varit en av de största. Utan, alltså, alla har ju kunnat se utvecklingen sedan 2008 då när Abu Dhabi Group klev in. Och det var ju så typiskt engelskt att faktiskt markera mot att vi tycker inte heller om sånt här liksom flera år efter att det hände i och för sig. Men, så att jag hade inte blivit förvånad om de faktiskt hade blivit ganska hårt bestraffade av Premier League också. Men jag tror ju definitivt att de avvaktar CAS och allt sånt här innan de väljer att agera. De får nog, det kommer nog ta ganska lång tid att komma fram till vad de tycker är ett rimligt straff.
Ja,
Ja, Liverpool får fira sin andra ligatitel före sin första.
Ja, alltså, det hade ju på något sätt varit lite just för Liverpool. Man väntat i 30 år, man gör den här säsongen som är det mest extraordinära som någon någonsin har sett. Man slår alla rekord, man har verkligen tryckt in allting man har. Så just det, förresten, ni vann 2014 också.
Ja, det blir lite konstigt.
Det blir sånt antiklimax på något sätt.
Sen kan mitt i allt detta så, alltså, jag kan ändå ha två tankar i huvudet. Alltså, jag kan tycka att Manchester City förtjänar detta, men jag kan också tycka lite synd om Pep. För att
absolut.
Visserligen har han fått mycket pengar att röra sig med, han har i princip fått de spelarna han vill ha, men vi får ändå komma ihåg att det är inte som att City har alltså de har inte varit monstruösa på spelarmarknaden. Det var inte så att de gick fullständigt bananas och sa till Pep, här har du liksom 10 miljarder.
Här har du Neymar och Mbappé.
Ja, nej, men exakt. Alltså det har ändå funnits någon form av tanke bakom bygget hela tiden. Så att där måste ju Pep ha lite cred. Och det är ju trist för hans del att om det här skulle stå sig och om det skulle ta sig från ligatitlar och sådär, då kommer ju alla glömma bort den här perioden när Manchester City var alltså världens bästa lag överlägset sett. Vilket givetvis är, men det är ju sorgligt för honom och all den tid och energi som han har lagt ner.
Ja, och det är synd om supportrarna, tycker jag, för att de har inte varit med och fattat de här besluten. De har inte skickat, visserligen har de skickat några syrliga meddelanden till UEFA genom åren, Manchester City-supportrar. De är inte så förtjusta i just UEFA. Det planeras ju också stora protester då under mötet med Real Madrid här i Champions League. Får se hur UEFA hanterar det, för att det brukar ju av tradition buas till exempel under Champions League-hymnen just på Etihad. Men,
nu kommer det göras.
Nu kommer det definitivt göras det. Men det har samlats in ganska stora pengar i supporterled i bland Manchester City-supportrar för en stor protest mot UEFA under mötet med Real Madrid. Så det blir intressant att följa, se vad som händer där. Och jag vet inte, vi som är lite äldre då, nu pratar jag, med vi menar jag idag i den här trion, som, ja, det är klart att ni kommer ihåg Manchester City före, liksom alla de här pengarna och det här nya laget, men det var ju liksom en förening som i alla fall jag fann väldigt sympatisk och som har en väldigt lokal förankring och har en stor supporterbas i Manchester, och där det finns någonting väldigt genuint som absolut har fått uppleva någonting väldigt liksom spektakulärt och häftigt med det här senaste decenniets investeringar och med det här bygget och med Pep Guardiola och allting, men som inte har bett om det här, så att säga, som jag verkligen kan känna för. Och det, jag menar, fotboll betyder saker för folk och fotbollsklubbar betyder mycket för många människor. Och de kan jag känna med, och även för spelarna som har kommit hit. Är det så att den här domen fastställs, att Kaas säger nej, det är det här som gäller, det är de här 2 åren, då måste det finnas fog för spelare att säga att även mitt kontrakt är inte giltigt längre, därför att jag skrev mitt kontrakt under den här förutsättningen, att om jag presterar och vi presterar på det här sättet och tar oss de här tabellplaceringarna, så ska vi få spela Champions League. Och nu får vi inte göra det på grund av hur den sportsliga styrningen eller hur klubbledningen har betett sig.
Men tror ni, nu vet inte, jag har inte jag sett kontrakten, jag vet inte de här uppgifterna, de som kommer, om har sett kontrakten heller. Mm. Det känns som rent cyniskt där att om Manchester City skriver kontrakt med spelare, så måste de ju ha kryphål, för de måste ju själva, ledningen måste ju förstå att ändå det finns en risk. Alltså, för de vet ju vad de själva har gjort. Fortfarande, även om de ljuger för UEFA och hindrar deras utredning, så vet ju de själva vad de har gjort, och de vet att det ändå kan smälla, teoretiskt sett. Mm. Även om det kom som en bomb nu.
Jag är inte så säker på det. Om man tänker tillbaks liksom, när många av de här kontrakten är skrivna, så var man kanske naiv nog att tro att, eftersom att alla andra klubbar i världen kommer lyckas liksom ducka UEFA och utredningar och allt och straff och allt vad det är, så kommer vi också göra det. För jag, men sen är det svårt att veta hur spelare tänker. Jag tänker på Manchester City i stort. Alltså, där var ju många frågetecken redan innan den här domen. Alltså med spelare som börjar bli lite gamla. Som, ja, men David Silva kommer ju sluta till exempel. Fernandinho börjar bli till åren. Han har väl skrivit på ett nytt kontrakt nu. Väl? Ja, det var tal om det i alla fall. Att han skulle förlänga ett år i alla fall. Aguero blir inte yngre. Han blir typ bättre. Men han blir inte yngre. Så att det var redan lite frågetecken, och sen så nu har man det här också, så att det blir en jobbig vår för Manchester City istället.
Ja, precis, och sen har man ju ändå den Bröne som är 28 nu. Han är verkligen i piken av sin karriär. Det är nu han ska vinna alla titlar. Det är nu han ska skörda alla framgångar för allt slit och den karriären han har haft. Och det är en spelare som promenerar in i vilken startelva som helst i världen. Så är det ju med Agüero. Och då måste det ju kännas, jag menar, om jag hade varit hans agent, om jag hade varit Kevin De Bruyne, så hade man ju känt att ja, nej, det här känns inte okej. Och det är ju också liksom, det finns många som blir straffade här för sättet som Citys ledning helt enkelt har betett sig på. Men som sagt, vi kommer fortsätta rapportera om detta och följa utvecklingen, och egentligen kommer det inte finnas mycket mer att säga förrän det kommer en dom från CAS.
Ja, för överklagan kommer ju garanterat. Den har väl kanske redan lämnat in, eller?
Ja, det stod ju redan i Citys pressmeddelande att de skulle... Det var ju också sådär lite grann. De fortsatte lite sin hårda ton mot UEFA där i sitt pressmeddelande, att de menar att ja, men det här är UEFAs anklagelser, det är UEFA som gjort utredningen och det är också UEFA som har fastställt domen. Det var liksom så här, ja, det är väldigt ensidigt liksom.
Och där är ju aspekten som gör att jag inte tror de kommer bli av med några titlar i Premier League. Alltså i grunden, för att det har med en UEFA-turnering att göra, och där tror jag i sig också kan liksom förhindra den här massflykten på så sätt. I alla fall, även om typ De Bruyne, Sterling och så vidare kanske vill iväg, så tror jag inte de kommer kunna bara bryta sina kontrakt och klampa ut gratis. Och samtidigt Premier League, även om det finns den här gamla engelska traditionen om att saker ska gå rätt till, så är det fortfarande så att Premier League som kommersiell produkt förlorar ju väldigt mycket glans av att behöva dra ifrån titlar från ett av lagen som har liksom definierat den ligan under det senaste decenniet i princip.
Ja. Så alltså, kolla vad som hände med Serie A efter alla skandaler och titlar som fråntogs och klubbar som degraderas. Alltså, alla problem som var då för, vad är det nu, 10 år sedan. Och hur lång tid det har tagit för Serie A att på något sätt klättra tillbaka från det.
Och det var ju dessutom ett helt annat typ av fusk inom Serie A. Det var ju på en helt annan nivå också. Så det här, så jag har väldigt svårt att se att det här skulle ge någon effekt över City i det inhemska spelet. Förutom att man då kommer vara otroligt försvagad när man ska försöka värva in spelare för att ersätta sig Fernandinho eller David Silva eller Agüero kanske kommer till åren. Så du kommer ju inte ha samma dragkraft. Det har vi ju sett på lokalrivalen på liksom andra sidan stan.
På tal om lokalrivalen då? Du var och kollade Manchester United igår, Frida.
Det var jag, det stämmer.
På Stamford Bridge då, Chelsea-Manchester United har varit ett. Förra mötet var ju enormt underhållande. Chelsea som dominerade och åkte på stryk med 4-0. Den här gången dominerade verkligen inte Chelsea. Men kanske skulle de haft någonting med sig även den här gången.
Vilket oflyt de har i den matchen, tycker jag. Det är ett fruktansvärt oflyt de har rakt igenom.
Vart vill du börja, Frida? Du som var där.
Ja, precis. Jag vet knappt var jag ska börja. Jag kan börja vid Chelseas startelva kanske, möjligtvis. För att den var ju allt annat än imponerande. I alla fall, alltså, då tänker jag ju såklart på anfallslinjen. Där både Pedro och Batshuayi fick en plats. Och då vet man liksom att då är det skador i truppen, alltså, om de två får spela. Och det visar ju också det här med att ja, men varför det var så viktigt att Chelsea skulle få till någon värvning i januari. Ja, men det var ju just på grund av detta. Alltså att det räcker att ett par spelare är borta. Då Tammy Abraham som typ är den enda riktiga striker de har. Alltså som är bra då, menar jag. Callum Hudson-Odoi var borta. Pulisic, han är borta. Alltså jag vet inte ens knappt vilken skada han lider av längre. Det är något oerhört märkligt som pågår där kring honom. Det blev inte så mycket kvar. Jag tyckte att man såg verkligen det på Chelsea, alltså att kvaliteten, att den sjönk ett par steg. Och är fullkomligt övertygad om att det också hade del i att det slutade som det gjorde. Dessutom får man då den här väldigt tidiga skadan på Kanté redan i den 12:e minuten, och så får liksom Mason Mount komma in, och han var ju inte dålig på något sätt, men det skadade ju rytmen i matchen ytterligare. Och Manchester United, jag vet knappt vad man ska säga Manchester United, för jag har också sett det här, jag såg din tweet syk där med att liksom hur bra, eller vad du skrev, att Manchester United var så himla bra i matchen. Alltså jag tycker ju inte att de var bra. Alltså jag tyckte att det här var
du tyckte de var bättre än Chelsea?
Ja, men det här följer ju mer på Chelseas, alltså att de saknade den här lilla sista kvaliteten, alltså sista tredjedelen, sista alltså jag tycker ju inte att United, de går ju inte ut på något sätt och dominerar den här matchen. Alltså det tycker jag inte. De lämnar ju definitivt mer att önska. Och när de får det här 1-0-målet där med Martial, alltså det var ju en ren, det gick ju fram och tillbaka. Alltså det var helt omöjligt att hänga med nästan, för att det hände så mycket på planen. Och det var liksom ingen som hade grepp om matchen, tyckte jag. Alltså det var ingen som hade kontroll. Det var liksom bara fotboll, huller och buller över en hel fotbollsplan. Och när Martial får in det här 1-0-målet, då ska man ju tillägga att Christensen bara minuten innan liksom har åkt på en blodad näsa där och har precis kommit in igen och är liksom helt ur position. Det tror jag också gjorde att Martial fick så mycket tid på sig där. Och så kommer det målet när man egentligen trodde då att ja, men Chelsea kommer göra mål när som helst. Även om det då hade böljat lite fram och tillbaka. Och sen är det som att man har inte tillräckligt med kvalitet för att ta sig in i matchen igen. Och så det i kombination med VAR gör ju att man förlorar den här matchen. Och alltså när andra målet kommer, då är det ju som att luften bara går ur Chelsea på något sätt. Och så kastar på Giroud där också. Som man visserligen tror reducerar, men så är han offside med liksom 2 centimeter. Men vilken horribel kväll för Chelsea. Alltså det går liksom inte ens så. Alltså det var så fientlig stämning. Så fientlig stämning har jag aldrig upplevt på Stamford Bridge. Och då har man ändå suttit och sett liksom förluster mot West Ham och Bournemouth och den typen av motstånd. Det här var så, alltså folk var helt galna. Alltså folk bara skrek, alltså rätt rakt ut och reser sig upp i frustration, gick hem i 77:e minuten, gjorde vissa, och de skrek liksom på Solskjær, alltså en smädelse mot honom, absolut inte mot Frank Lampard, för att de insåg väl att det här liksom hade med att göra med de som var på planen. Men det var fullkomligt kaos. Jag var helt slut efteråt. Helt slut.
En av matchens insatser var ju, som var verkligen stort utav Harry Maguire, var ju att han stoppade Batshuayis fall där med foten.
Det var snett.
Utanför, det var ju ren instinkt, som han själv beskrev det efteråt, att han ville bara bromsa hans fall med fotsulan rakt i mellanbena. Jag kan inte begripa hur det inte blir rött kort.
Nej, alltså, jag förstår inte heller. Alltså, jag vet, de som har lyssnat på mig förr vet att jag är ingen fan av VAR. Jag inte orkar prata om VAR. Men alltså det här är, alltså det är så obegripligt för mig hur man kan titta på den situationen nära och tycka, ja men det där är väl inte så farligt. Alltså det spelar ingen roll hur mycket kontakt han har med den där dobben. Han sätter upp sina dobbar mot någon annan skrev.
Ja.
I en sån situation. Det är så otroligt tydligt. Och man tittar på vad och säger, ja men det där var väl inget rött kort.
Alltså jag
förstår det inte.
Jag kan ju säga
hela
Sverige vet hur mycket jag alltid älskar. Jag måste ju ha varit Harry Maguires första svenska supporter liksom.
Det får du faktiskt.
Liksom redan i halvtiden så var jag en stor favorit av honom. Det kan ju inte finnas någon som har gått, alltså fallit så djupt på ens favoritlista som Harry Maguire gjort på min, alltså den här senaste säsongen. Och igår var det som att det kulminerade fullständigt. Jag avföljde honom på Instagram och allting. Jag bara, jag orkar inte se honom. Jag sitter liksom inte där i ämbetet av att jag är Chelsea-supporter på något vis och vinner Manchester United, så då är jag glad för deras skull, höll jag på att säga. Men det är någonting med det där med att vara mittback och så är man engelsman och så kommer man undan med grejer. Alltså jag vet inte, jag ledsnade bara på det.
Ja, det var som någon sa om det hade varit tvärtom. Om det hade varit Batshuayi som låg där och Harry Maguire som hade kommit och Batshuayi satt upp sulan så.
Man vill inte ens säga det.
Men
man
det hade varit rött kort.
Och sen har vi ju liksom Heung-min Son-exemplet.
Ja.
Ett solklart rött kort när Son gör det. Då ska det väl vara i den här situationen också. Alltså,
de är ju faktiskt identiska, är de inte det?
Förutom att jag tycker att Harry Maguire träffar sämre eftersom det faktiskt träffar mitt på... Ja.
Men den är ju mycket mer cyniskt placerad.
Ja.
Alltså stämplingen.
Smartare placerad.
Du kanske gillar Harry Maguire trots allt. Jag har nog lite... Jag tycker det är så underligt. Jag blev arg bokstavligt talat på att en sån situation, att man inte tar den. För det är det ultimata beviset på att, alltså det funkar ju inte systemet. Vi har sagt det tidigare och så vidare. Ja, millimeter offside och så vidare, man kan diskutera det och så vidare. Men jag tycker det här är så otroligt solklart på alla sätt och vis. Och det är sånt här som VAR ska vara till för också. Att se sådana situationer när domaren missar.
Alltså jag förstår i det här läget att Anthony Taylor inte uppfattar
absolut,
liksom vad som händer.
Absolut.
Det tycker jag inte är så konstigt. Det gäller även det senare målet som, alltså Kurzumas mål som döms bort. Som jag kanske inte heller tycker borde ha dömts bort.
Det är en tydlig knuff i ryggen tycker jag. Och alla de här målsituationerna, man kan tycka om man vill och man kan tycka att liksom VAR förstör det här. Alltså spontana glädjen som man såg hos Kurt Zuma till exempel vid det här målet. Att jag minns också att kommentatorn sa när Zuma firade, han kanske inte ska fira för mycket liksom, för vi vet ju att vi har VAR. Eller något i den stilen. Och ja, det dömdes ju bort sen.
Mm.
Men alltså när en sån otroligt soltok, rött, blodrött rött kort som jag tycker det är. Nu kommer jag få skit för det, men jag tycker verkligen det. Jag står för det. Så, och att man bara, nej men det där var väl ingenting. Jag tycker det är helt bizarrt.
Det blir ju extra problematiskt med tanke på att det är Maguire som nickar in målet också.
Ja,
det gör alltså
det är typiskt. Det är dramaturgin.
Precis, ja. Det lägger ju till det som man tänker sig att alla Chelsea-supportrar upplevde då. Ja, men dels så får de det emot sig att det inte blir det här självklara röda kortet som vi VAR tittar på. Sen får det där målet som... Där Aspilicueta blir ju faktiskt knuffad i ryggen före han sen knuffar Brennan Williams i ryggen. I min värld borde inte det ha blåsts av, om jag ska vara ärlig. Och sen är att det är Maguire som nickar in då 2-0 precis efter det där.
Dessutom gör en väldigt bra match i övrigt. Det måste man ju säga att United-försvaret gör en supermatch. Erik Bailly som kommer in är
verkligen
bra. Jag tänkte precis ta lite om Bailly, för att det är värt att prata om med tanke på att Victor Lindelöf lämnade sent återbud och så kommer Bailly in och gör en väldigt bra, men han var ju en av deras bästa spelare, definitivt. Det tycker jag. Och Solskjærs hyllning efteråt på presskonferensen var ju inte bra för Viktors del, om man säger så. För att han var ju... Han använde ord som han var fantastisk, modig som ett lejon, och det är härligt att se att Erik är tillbaka till sitt gamla jag, och man får se där om hur han ska göra nu. Har man en mittback som ser så där bra ut efter att jag kollade. Alltså han har ju inte, Bagir har ju inte gjort en 90 minuter på över ett år. Alltså. Det är ju lång tid.
Otroligt.
Sen har han gjort lite, alltså han har ju spelat lite grann så där några gånger sen dess. Men alltså en full 90 minuter var över ett år sedan. Så ser han ut så här efter att ha, alltså han borde ju ha sett ringrostig ut, men det gjorde han ju inte. Så att, nej, det är glädjebesked för Uniteds del, får man ju säga.
Jag tror också en aspekt i det är att man spelar med den här trebackslinjen som är så pass välskyddad också. Bailly som spelare, man såg ju, det var någon situation där han var ju uppe och försökte bryta liksom i offensiv straffområde när det inte var en fast situation. Han flyttar sig och rör sig över stora ytor också. Jag tror att en sån mittback som Bailly mår väldigt mycket bättre i en sån här trebackslinje där du har, när även om du går upp och stötbryter och så vidare, så har du ändå folk hemma. Du har Maguire och Luke Shaw i det här fallet då, eller liksom Matic som har plockat ner. Så jag tror att han passar bra i en sån, men jag tror i en fyrbackslinje har vi ju sett att det inte riktigt funkat med Bailly tidigare. Nu kanske han ändå, jag vet ju vad han gjorde i Villarreal och där var han ju otroligt bra. Men samtidigt så, han är en viss typ av mittback och jag tror han kanske funkar bättre än treback.
Å andra sidan har vi inte sett honom så mycket med Maguire. Alltså,
ja, det är sant i för sig också.
Då,
det är sant.
Då har det ju varit med en massa andra odugliga spelare, tänkte jag säga. Victor har ju spelat med lite grann.
Stackars Chris och Phil.
Ja. Och den här brytningen som man gör där på Kovacic, när han liksom bara ska ladda i princip och dra in, jag vet inte, är det kvitteringen? Det är nu kvitteringen. Alltså den är ju så klockrent. Såna glidtacklingar är ju fantastiska.
Det är också en sån tackling som om den hade varit typ 5 centimeter åt andra hållet så hade Bailly togsågats och haft ett rött kort och varit utvisad. Det mördar ju in i den tacklingen.
Ja, de måste sitta.
Han spelar ju med den typen av marginaler. Och det är ju så att när missar man lite en sån, då får det väldigt stora konsekvenser. Men träffar man dem så blir han ju hyllad.
Ja, men han var ju tvungen. Alltså hade han inte gjort det så hade ju Kovacic gjort mål där. Det tror jag garanterat.
Ska säga någonting om just Kovacic, tyckte jag var väldigt bra också.
Jag säger detta rätt ut nu. Kovacic har definitivt varit Chelseas bästa spelare under den här säsongen. Tammy Abraham är med där uppe och nosar på den titeln. Men det, för mig är det definitivt Kovacic. Alltså jag tycker han visar det gång på gång. Och till och med när Kanté, när han blir skadad. Alltså tänk att man har kommit så här långt liksom, i tankebanan. Min första tanke var att ja, men det hade varit värre om det var Kovacic. Och det säger ganska mycket om vilket nivå Kovacic har legat på under hela säsongen. Så för mig, jag tyckte också att han, det är ju han som, han försöker i alla fall. Alltså det är han som vänder upp och transporterar bollen fram. Och man ser det på Lampard också, på hans reaktion varje gång Kovacic gör någonting bra. Att han liksom är, han ser ut och tänker att ja, men det är tur att vi har honom i alla fall i laget. Lite så.
Ja, just det där sättet som han bara vänder upp en motståndare på och trampar ifrån den, det är lika vackert varje gång, och han gör det ju om och om, om igen under en sån här match. Han liksom så lätt bara glider ifrån motståndare på mitt plan.
Otroligt nostalgiskt att lyssna på det här snacket om Real Madrid tittar med tanke på där han gjorde under en period där innan han gick till Chelsea och så vidare. Han var ju fantastiskt stundtals där också, när man såg den här potentialen han har också, både i det defensiva arbetet och det offensiva. Han är ju en otroligt elegant tvåvägsspelare på många sätt. Och en verkligen boll, alltså definitionen av en bolltransportör, som man brukar säga. Alltså,
ja,
definitivt.
Och folk som minns den tiden är väl inte särskilt överraskade över att han ser fin ut nu. Men med tanke på alltså, hur han har, alltså, han har ju inte haft det så lätt i Chelsea och har ju verkligen inte kommit upp i nivå. Det är ju faktiskt först nu alltså, som man verkligen har sett hans kvalitet. Och där får väl Lampard ha någon form av cred. För han är ju uppenbarligen trött på honom i alla fall, att han kan ta de steg. Jag tror det var inte sådär jättemånga glädjetjut när Kovacic blev klar för Chelsea permanent. Alltså det var det ju inte, men idag så skulle man ju kanske säga att han är den viktigaste spelaren de har då, alltså ihop med Abraham.
Jag vill lägga in en brasklapp innan vi går vidare från den matchen. Jag tänkte, vi pratade om Batshuayi lite kort. Jag tyckte faktiskt han var ganska bra.
Alltså, förutom att han inte
gjorde mål. Ja, men alltså rörelsemönstret och sånt och viljan han visade, det var en Batshuayi man inte har sett på ganska länge. Så jag tycker ändå att, alltså, att han, jag vill bara slänga in en brasklapp där, men det är inte bara svar. Jag tyckte faktiskt han var ganska pigg.
Ja, han måste sätta de chanserna.
Han måste sätta någon av de chanserna, så är det. Van Bissaka tycker jag också är värd ett omnämnande. Får ju faktiskt göra en assist. Och är defensivt sådär stabil som vi har vant oss vid att se honom.
Klockren värvning det här verkligen.
Alltså. Ja, de har ju nailat sin högerback där för lång tid framöver med Manchester United. Och då blir det inte så stora pengar, även om man tycker att det är mycket för en 20-åring när man köper honom. Så när vi tittar tillbaks på den värvningen, tror jag, om ett antal år, så kommer vi tycka fynd. Att det var ett fynd.
Och så får man lyfta Bruno Fernandes också, kanske lite grann.
Ja,
det är ju skönt för United istället att man faktiskt har fått in en spelare som dels tittar framåt, men också som har liksom en sån där fin fot som verkligen kan göra någonting på fasta situationer. Alltså det har de ju när Marcus Rashford är på planen. Det finns andra som också är duktiga på fasta situationer, såklart. Men han har verkligen sett väldigt lovande ut sedan han kom dit. Tur för deras del.
Ja. Vi går vidare då, vi går vidare till Emirates, Arsenal 4, Newcastle 0. Vet ni vad, jag såg första halvlek av den här matchen. Sen var jag tvungen att åka iväg och hämta barn på kalas och lite såna här saker.
Då är det din analys vi vill höra.
Din bild måste vara helt
skit. Jag följde då liksom resten via livescore. Jag kunde inte tro vad jag såg. Det var ju, första halvlek var ju så fruktansvärt dålig.
Det var ju inte något högt underhållning färdig direkt, om vi säger så.
Framförallt var ju Arsenal dåliga.
Jag vet inte om ni minns matchen mot Leeds för en tid sedan. Jag kan inte ens säga om många veckor, för att jag har ingen tidsaspekt överhuvudtaget.
Fyra veckor drar vi till med.
Gissar vi veckor istället för åldrar nu?
Alltså, du ska inte dra till med gissningar. Men matchen mot Leeds i alla fall, där man gör en katastrofalt dålig första halvlek och sen kliver man ut efter paus och ser ett helt annat Arsenal. Det var lite samma känsla här. Eller lite, det var snarare mycket samma känsla. För att det var inte mycket, jag håller med, det var inte mycket som stämde under den första halvleken. Och det är ju i princip, man hade ju bara flyta att Newcastle är totalt odugliga i skottögonblick och avslutningsögonblick. Och som gör
Joel Linton är inte så bra, alltså.
Nej, precis, alltså, han kommer ju inte riktigt igång. Nu får han ju spela liksom lite. Han hamnar ju ständigt liksom ute på en kant sådär, vilket man kanske får ha överseende. Tvärtom, han är inte riktigt van vid att spela som nia på det sättet. Alltså, han har inte gjort det sådär jättemycket under sin karriär, så att man får kanske ha lite överseende med det. Men samtidigt så var ju Arsenal inte, de kändes inte speciellt farliga framåt. Jag tyckte Enketia, som man var ganska förvånad över att han fick starta där och försöka leda frontlinjen. Han var väl alltså ganska osynlig och ja, men det saknades någonting, definitivt. Och så kliver de ut i andra halvlek och bara liksom, jag tyckte väl i och för sig, alltså mot slutet av den första halvleken så kom de in i det lite mer. Där märkte man att alltså, Newcastle hamnade lite mer ur positionering och sådär. Och sen i andra halvlek så bara fortsatte det ju i princip. Visst, Newcastle har något skott där i stolpen och lite så. Men i övrigt så hade ju Arsenal ganska bra kontroll på det hela. Och viktigt för Arsenal att Pepe liksom fortsätter att leverera som han gör. Aubameyang hoppar högst och får in det första målet där. Enketia borde väl ha gjort något mål, kan man tycka. Märks att han har en liten bit kvar. Men i övrigt så, ja, Saka gör ju en fantastisk match igen. Vilket, ja, men jag vet att jag bara slängde ut den där det där på Twitter. Ibland får jag feeling liksom, och så bara twittrar jag någonting så, utan att ens fundera närmare på det.
Twittrar man någonsin ut med att fundera?
Ja, man borde göra, men det är oerhört få människor som gör det. Och då twittrade jag att jag tycker att Saka borde vara med i snacket om vem som har varit Arsenals bästa spelare. Men jag står för det. Alltså visst, alltså vi har Leno som såklart ska vara med där, och Aubameyang ska såklart vara med. Jag tycker Xhaka har varit fantastiskt fin sen Arteta klev in. Luis har ju också höjt sig, men jag tycker ändå att han har det där är ändå någonting som gör att man inte vill ha med honom i detta snacket. Men alltså Xhaka har ju faktiskt, han har ju fyllt ett tomrum på något sätt där, alltså som vänsterback, och var ju faktiskt den under den första halvleken som faktiskt utmärkte sig positivt och har haft en tendens att göra det den senaste tiden. Och med tanke på att han är så ung också, så kan man ju bara tänka sig hur många fler kliv han kan ta. Så jag tycker, återigen, imponerande insats av honom, och att det blir 4-0 är ju lite att Newcastle klappar ihop, får man ju säga. Och vilken lång och rörig utläggning. Jag ska sluta prata.
Det finaste Bukayo Saka gjorde måste ju ändå vara hans reaktion på den, när han ser det här 2-0 målet och assisten, när han fintar det.
Ja.
Whoops.
Alltså han tittar på det.
det var
fin, den lilla videon där de sitter och blir intervjuade utav Sky, är det väl?
Ja, precis. Snacka om lyckodrag ändå, att alltså tur i oturen på något sätt med alla de ytterbackskador som Arsenal haft. Man kastar in då Bukayo Saka som vänsterback, som riktigt krisdrag, och att han ändå tar den rollen på ett så pass bra sätt och växer. Det får man ge cred till liksom sportledningen där, som ändå ser den potentialen hos honom och ändå väljer att plocka ner just honom som vänsterback. Det finns ju många yttrar att välja på liksom.
Ja, och sen så får man liksom hylla Xhaka igen, för att det är en, jag tycker ändå att det är Xhaka som möjliggör att Saka får alla de här alltså ytorna, och att han faktiskt kan liksom kliva upp så högt. Det är för att Xhaka tar ett oerhört stort ansvar i defensiven, och med tanke på vad som hände på Emirates för inte alls särskilt länge sedan, när liksom Basir Granit Xhaka slänger lagkaptensbindeln i gräset och sådär, så är det ju faktiskt alltså väldigt stort att se att han har liksom ändrat sig sådär tvärt under Arteta. Det är imponerande.
Det måste ju funnits någon form av kaptens råmaterial de har sett när de ger honom bindeln, och det är väl det han visar på något sätt också genom att ändå ta sitt ansvar.
Men det var väl faktiskt lagkamraterna som ville ha honom som lagkapten, och det visar ju att han har ju väldigt mycket respekt i själva gruppen, har han.
Jag kan inte förstå varför man spelar Aubameyang på en kant, även om det gick bra i slutändan nu, och tar in en Nketia på toppen.
Jag tycker inte att det gör någonting så länge Aubameyang fortsätter att ta sig in i straffområdet som man gör där vid 1-0-målet. Men sen är det klart, alltså det ultimata, alltså jag hade nog liksom plockat ut Eddie, och så hade jag satt in Martinelli istället som ytter, och sen så Aubameyang som striker. Men Arteta måste ju se någonting i den här formationen.
Han har förhoppningsvis någon grund i sitt beslut.
Ja, men alltså, kanske en grund som inte vi känner till, jag vet inte. Men sen kommer ju faktiskt Lacazette in, och även om det inte är det snyggaste målet han gör, så gör han ju faktiskt ett mål och en assist på under 10 minuter, vilket var... Ja, man såg hur mycket det målet betydde för honom också. Han firade väldigt vilt. Vad sa du?
Özil näta också. Bara en sån sak.
Ja, det gör han ju inte så ofta. Nej, nu för tiden.
Men då hade Newcastle gått hem i princip. Alltså, de fanns inte längre. Och Bruce, alltså, så härligt att sitta på en presskonferens med Steve Bruce. Alltså, det är så lugnande och trevligt. Och, han sitter där och vet liksom, och sen så säger någon statistik så här, slänger det i ansiktet på honom, och då reagerar han alltid med, alltså det här, jag har sett ett mönster här, han reagerar alltid med att bli jätteförvånad över den här statistiken och säga vilken konstig statistik. Alltså oavsett vad det gäller. Om det så är hur många touch Joel Linton hade i motståndarnas straffområde. Eller hur många avslut på mål. Så jag reagerar alltid så med oerhörd stor förvåning. Han är fin, Steve Bruce.
Han är ju ingen expected goals-konnässör, Steve Bruce. Det kan man ju inte liksom klandra honom för i alla fall.
Nej. Vi går vidare från Emirates då, vidare till Villa Park, Aston Villa, Tottenham 2-3. Det är liksom favoritresultatet för Tottenham sen Mourinho kom in i, att de vinner med 3-2 just. Det är ett väldigt o-Mourinhoskt resultat.
En väldigt ovanligt favoritresultat.
Ja, verkligen. Och det är ju... Alltså de har ju sånt flyt i slutet på den här matchen. Vad heter han, backen som...
Björn Engels, alltså, ja, det... vilken huvudroll han har i den här. Jag tänkte på det var verkligen den där belgiska mittbackarnas revanschkväll. Ja. Alltså, först Alderweireld som gör självmål. Och sen efter det här gör mål första gången sen jag vet inte när.
Ja.
Och sen då Björn Engels orsakar den här straffen. Därefter nickar in kvitteringen. Och sen då när man tror att det är liksom just det som är storyn då, de här backrevanscherna, så ska han då på den här långbollen som kommer bara släppa den rakt mellan benen och så får Son ett friläge och sen hej då.
Ja, är det... helt otroligt.
Ja, det är 93:34 eller något sånt där på klockan. Ja, 20 sekunder kvar att spela. Så då får man helt enkelt inte släppa den bollen.
Otroligt teatraliskt också att den enda som inte firar det målet i Tottenham-lägret är José Mourinho. Att han börjar gestikulera åt någon avbytare att du ska in. Alltså det var, ja. Man bara satt och tänkte att ja, Mourinho är verkligen tillbaka. Men å andra sidan så måste vi ju... måste vi ju ge honom lite cred ändå, trots allt. För att efter Liverpool så är ju Tottenham det lag som har tagit flest poäng. Alltså sen Mourinho klev in. Så även om det har sett helt spikrakt ut alltid så gör han ju någonting rätt. Sen är det klart att de andra konkurrenterna har ju inte riktigt steppat upp. Så att det har ju
det är också, får man kolla på hur många poäng det verkligen är. Det såg ju statistik om att Chelsea har tagit 13 poäng på sina senaste 15 matcher. Och de är kvar på fjärde plats.
Jag tror Tottenham hade tagit 25 sen Mourinho klev in.
Ja, men det säger någonting om hur...
Men 13 på 15, kan det stämma?
Ja.
Är det så illa?
Ja, det är
så illa.
Det har en oerhört dålig period för deras del.
Ja, det är fruktansvärt.
Själv blev jag ju glad över att se Pepe Reina tillbaka i Premier League.
Och rädda straff.
Ja, och rädda straff. Och jävla varg han blev när de släppte in
den. Jag förstår.
Han bidrar ju med mycket känslor. Och han är ju han är ju den där liksom, lite galna målvakten som man uppskattar. Det är många av de här målvakterna som inte känns speciellt galna.
Han är ju en av få målvakter som har tagit sig ut och vunnit ett VM-guld bara baserat på att han är en god grabb.
Ja.
Alltså det är ändå fint. För det var ju därför han var med i spanska landslaget. Men vi kan inte peta Pepe, han är för trevlig.
Vem är den galnaste målvakten i Premier League?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Då.
Just nu,
alltså Pickford är ju inte normal på något sätt.
Pickford är inte normal, nej. Det skulle jag inte heller påstå.
Men det finns väl inga riktiga så här supergalningar.
Krull skulle
Kepa,
jag släcka
Kepa
in,
har alltså. Ju
Men Kepa har ju bara tränarlicens.
Det är det han har. Han väger byta ut sig själv.
Krull slänger jag in i
Tim Krull har.
Tim Krull tänkte jag också är ett bra namn.
Han kan
in.
Bli jätte jäkligt förbannad och sådär.
Ja, verkligen.
Han har
Men finns ingen riktigt sån här Jens Lehmann-typ längre ju.
Nej, men alltså de här nya tyska målvakter som kommer fram, de är ju, känns som att de är framtagna i en fabrik snarare än att de liksom är galna individer. Som man tänker på så här, Oliver Kahn och Jens Lehmann och gänget, det var ju riktiga profiler. Och sen så har de plockat om Ter Stegen, Leno och så vidare. Sen Neuer är väl någon sorts så här, liksom mellanväg.
Neuer är ganska galen.
Jo, men han är någon sorts mellanväg där. Ja. För han känns ju ändå liksom så här fabriksframställd.
Ja, verkligen.
Och så har du Ter Stegen och Leno som bara är maskiner som de bara kastat in liksom. Som.
Ja. Ja, nej, men precis, men det var ju liksom, det var som klassiker förr i tiden att alla målvakter var fullständigt skogstokiga, men nej, det finns inte så mycket kvar av det. Alltså de här Nick Pope, Ramsdale och Dean Henderson där. Ja, det är ju fina pojkar hela högen liksom. Det är som skötsamma träningsprodukter så där.
Ja, men det är väl nu så att målvakter ska vara bra med fötterna nu för tiden också.
Ja.
Och det kanske bidrar på något sätt, tänker jag. För att de målvakter som är bra med fötterna, så blir det inte samma grej när de ska springa ut och tjonga. Det är mycket roligare när de som inte är bra med fötterna ska ut och dumma sig liksom.
Eller så här, finns det en tråkigare karaktär egentligen än Alisson Becker?
Ja, det är tveksamt. Alltså, han har en häftig historia, absolut. Men ja. den är ju inte...
Och han är en duktig målvakt och så vidare. Men jag menar, han är ju så långt från galen... Ja, beroende på vad man lägger in i den benämningen då. Jag missar att alltså, videon han står och gråter när Firmino döps.
Och han gick ju lite bananas då när han, alltså efter hans assist fram till Salah där mot United. Det var han ju, ja, lite, precis, det var ju lite galen i alla fall.
Lite galet.
Alltså man önskar ju att Ederson skulle göra alltså halstatueringen mer rättvisa. Det gör man ju alltså hela tiden. Att han verkligen ska liksom stå för den. För det, han känns... Det känns som den mest liksom okompatibla halstatueringsmålvakten man har sett.
Ja, men han är, jag tycker ändå Ederson är ganska, han har en tuff sida hos sig liksom.
Ja, men han måste vara mer galen.
Ja, jo, kanske.
Ja, precis. Han skulle liksom så här spö upp lagkamrater och såna här saker. Det är
nu,
ju...
nu ska vi inte dra alla som har halstatuering över en kam här naturligtvis, men ändå känns det som att
jag tycker jag gillar att du safear på den.
Jag tycker ändå man ska safea på den. Jag tycker man ska inte döma efter tatueringsplacering. Mm.
Ja,
vi konstaterar
i alla fall att Tottenham besegrade Aston Villa med 3-2. Jack Grealish som alltid är involverad i allting som händer framåt för Aston Villa. Det är ju bara så det är. Vi får se vart han tar vägen i sommar. Det är många bud om det.
Inte med ner till Championship i alla fall, känns det som.
Nej, det tror inte jag heller. Någon som antagligen inte kommer hänga med ner i Championship heller, vad det verkar, är ju Todd Cantwell i Norwich. Och där har det ju börjat viskas en del om ett intresse från Liverpool. Ett Liverpool som han ju mötte i lördags. Precis.
Det är kul att vi säger att det har börjat viskas. Det här pratar vi ju om i början av december.
Ja, jag vet.
Det är som alla rykten kommer liksom... Det bara kommer tillbaka. Jo, men, det är som kretsar.
Det har kommit fler... Det dök upp igen.
Jo,
men det finns inte så mycket annat att prata om i Liverpool nu. De vinner ju bara. Ja. Vi hittar på Todd Cantwell igen. Det.
Precis. Även Todd Cantwell som såg livlig ut igen då. Som har gjort hela den här säsongen, tycker jag. Hade väl en liten dipp i höstas när hela Norwich liksom hamnade i någon slags svacka efter den här inledande... hysterin man hade då i början på säsongen när Pukki vräkte in mål och man slog Manchester City och grejer. Men tog emot Liverpool, stod bra som man har gjort i många matcher, förlorade igen som man också gjort i många matcher den här säsongen. Det har varit lite Norwich-tema. Man har spelat stundtals ganska fin fotboll, haft inte riktigt kunna förvalta de lägen man har tagit till. Timo Pukki hittar inte nätet lika ofta som han gjorde i början på säsongen och finns inte så många naturliga målskyttar bakom honom.
Men Liverpool behövde fortfarande byta in Sadio Mané för att vinna den här matchen.
Så var det. Och in kom han och
avgjorde, gjorde han.
Ja, det är ju ett litet konststycke till mål faktiskt.
Jättevackert.
Den nedtagningen han gör när han är i luften uppvaktad. Det har ju varit lite snack om att han eventuellt skulle ha knuffat en av backarna där.
Alltså, du såg ingen knuff.
Alltså, det är ju en knuff där, men jag skulle bli väldigt förvånad om det var någon som... De tittade ju på det var den situationen, men Men där det här har blivit förvånad om de hade blåst av för faktiskt. Jag har inte sett någon annan som...
De flesta känner att man blir förvånad om man har blåst bort det målet. Mm. I det läget. Men, vad heter det? Det är ju verkligen en sån här match som är så tematiskt uppenbar som möjligt. Att ett Norwich som ändå visar fina tendenser och gör en bra match men inte får med sig någonting. Ett Liverpool som, ja, men ska de tappa poäng? Nej, det ska de inte. Alltså... Det var ju så uppenbart att man skulle hitta det där målet förr eller senare. Och vi sitter ju här och säger det varje vecka ut och vecka in att ja, men Liverpool vann igen. Det, ja. Så 25 poäng är helt bizarrt.
Ja, det har ju spårat ur den här ledningen. Ja, 26 spelade matcher, 25 vunna, en oavgjord. 76 poäng av 78 möjliga. Så här långt
jag bara väntar på, ja, att Liverpool-supportrar ska börja bli missnöjda över att det är så långt ner till alla andra konkurrenter och att det liksom ska diskussionen ska svänga till att kan vi inte förlora några matcher så att de kommer i kapp igen så att det blir lite kul. Alltså det är nästan där vi har hamnat nu ju. För nu har du väl ändå liksom kunnat andas ut och tänka att wow, vi har säkrat titeln. Alltså nu finns det ingen möjlighet att du fortfarande är nervös.
Nej, det gör det ju inte. Jag ska säga så här att Liverpool kan ju då förlora 5 raka matcher och fortfarande vinna det här. Eller så här, de kan förlora 5 av de återstående matcherna. Ja, det är mer än så till och med. Jag tror de kan förlora... Ja, det var... Jag kan inte statistiken, men i ligan sen Van Dijk anlände, alltså... i januari för 2 år sedan, så har Liverpool förlorat 5 ligamatcher.
Ja,
att de skulle göra det på de återstående 12. Det
får man alltid, det får man alltid att minnas tillbaka till. Jag tror det var Liverpool mötte väl Watford i premiären 2018 blir det väl. Jag tror det var Watford. Att det blev 3-3 eller någonting sånt, den matchen. Och Jamie Redknapp och Jamie Carragher sitter i Sky-studion och har en otroligt hetsig debatt för att Carragher tycker liksom att värva Liverpool bara Van Dijk så kommer det mesta ordna sig liksom bakåt. Medan då Redknapp tyckte att absolut inte, alltså en spelare kan inte göra sån stor skillnad. Alltså tänker man tillbaka, alltså man tänker hur det faktiskt blev, så är det ju ganska fantastiskt ändå att en spelare faktiskt kan göra sån stor skillnad som Van Dijk har haft. Sen är det klart att alltså, de andra spelarna har ju också bidragit till att de håller en massa nollor och så. Men det går ju inte att komma ifrån att Van Dijk alltså, gjorde en otrolig skillnad. Men det vet vi.
Ja, det vet vi. En annan sån här otrolig statistik. Sadio Mané, han har ändå spelat ganska många säsonger med Liverpool nu. Det var ett tag sedan han kom. Han var ju före där.
Tiden går fort.
Ja, han har fortfarande inte förlorat en ligamatch på Anfield.
Nej.
Är det så?
Mm. Är han ligans bästa spelare den här säsongen? Jag tycker nog det.
Ja.
Ihop med De Bruyne. Alltså De Bruyne, Mané.
Ja, jag vill ju slänga in Jordan Henderson där också. Som har varit fenomenal den här säsongen.
Vad händer med Trent Alexander-Arnold?
Jo, men det finns ju så många. Det har varit väldigt bra. Det är så många som är bra. Men om man alltså, ska ta liksom, en i ligan som har... Om man tvunget ska ge statuetten till en person så tycker jag definitivt att för mig är det Sadio Mané.
Ja. Han har ju en bra kurs för att kunna vinna ett MVP-pris i slutet av säsongen om vi säger så. Jag tänker, alltså när har inte Liverpool-fans börjat propagera för att med tanke på det Van Dijk vi pratade om tidigare att man ska liksom starta en ny tideräkning från liksom när Van Dijk kom till klubben lite som liksom när Jesus föddes så att vi ska börja räkna år från där istället. Borde inte finnas en sån rörelse som vill få igenom något sånt?
Man kanske får räkna in Alisson i den också. Tänker man, det är så lätt att man bara ger Van Dijk en massa cred. Alltså Alisson har ju också, det var ju rätt bra att han ersatte Karius där. Man har ju glömt Karius nu i princip.
Ja. Vem?
Tycker fortfarande att han behandlar så schysst.
Ja, det var tufft att vara Karius efter den Champions League-finalen. Det
kan man förstå.
Det verkligen, och det har inte varit lätt för honom efter heller. Det,
men jag tyckte det har gått för honom med Besiktas faktiskt.
Nej, det har gått lite upp och ner. Besiktas vill ju dumpa honom här lite tidigare, men eventuellt så kommer de väl göra det där. Men det har väl mest haft med ekonomiska frågor att göra. De har inte riktigt haft råd att betala låneavgiften på.
Jag minns bara matchen på stadion i Malmö. När Karius återigen liksom hade en sån där jobbig kväll, och Malmö-supportrarna de kunde ju inte låta bli att de hade väl någon banderoll där som inte var supertrevlig riktad mot Karius. Det var ju inte så där jättelänge efter Champions League-finalen, men det är trist. Men jag ser fram emot hans självbiografi som jag antar kommer ut om x antal år. Den kan vara intressant att läsa.
Ja, verkligen. Vi hade ytterligare en, jag i fredags också, Wolverhampton Leicester 0-0.
Och rött kort.
Ja, jo, förvisso. Bara en sån sak.
Nuno masterclass, va?
Känns det lite så, jag vet inte om det var något av lagen. Alltså Jimenez ska ju avgöra den här matchen. Alltså han har ju två sådana, alltså så duktig huvudspelare som han är. Jag tycker Jimenez är en nästan fortfarande underskattad. Det är ju en spelare som hade tagit plats i stort sett alltså alla de här, vad man säger, lite de krisande topp 6-klubbarna då, alltså Manchester United, Chelsea, Arsenal och Spurs och så vidare. De hade ju dreglat över en spelare som Jimenez just nu då, med tanke på skadorna de har. Men det är ju en striker i absolut toppklass, skulle jag säga. Han kan ju så mycket, och framförallt är han så duktig på huvudet att när han missar framförallt den här andra nicken, det är ju så, man ser det också på honom själv. Han kan inte tro att det är sant att den inte går in. Han ser liksom förvånad ut över, vad händer, vad gör jag?
Det är fint ändå att se att den mexikanska anfallstraditionen fortsätter, alltså, för det är många mexikanska anfallare genom åren man verkligen tyckte om ändå. Ja. Hugo Sanchez, Jared Borghetti och liksom Guatemoc Blanco och Chicharito. Oh. Ja, vilken fin anfallstradition det finns i Mexiko ändå.
Ja. Som sagt, Chodry utvisad. Han är ju fin, men han har ju lite problem med tacklingarna ibland och humöret och drar på sig en del onödigt. Fortfarande den unge Chodry. Säga någonting om Southampton Burnley. Southampton som har liksom tappat lite av det där momentumet man hade då under vintern. Burnley som igen då börjar avancera lite i tabellen. Smyger med där på 34 poäng då, samma poäng som Arsenal.
Ja,
två bakom Everton och Wolves.
De var inte så taktiskt smarta där Saints, med tanke på att de häcklade Burnley tydligen ganska hårt i sitt matchprogram. Vilket Burnley-spelarna då läste. Det var bland annat någon känga till Charlie Taylor, tror jag, och sådär. Och de skrev att Burnley var, det är bara ett långbollslag och så. Enligt Sean Dyche så kan det ha varit det som gjorde den lilla skillnaden, för att när Burnley-spelarna klev ut på planen så det var de revanschlyssna. Så att man ska inte, vad säger man? Man ska inte väcka den björn som sover.
Nej. Det kan inte varit en ny kritik att de är ett långbollslag. Det kan inte varit att de bara, vad är det de säger? Det här har ingen sagt till oss förut.
Samtidigt, varför är det kritik? Liksom? Alltså det var ju så de tyckte. Liksom, att vad är det här?
Han har ju bestämt att de ska spela så här.
Ja, det är väl ingenting. De vinner matchen.
Självbilden kanske man ska jobba med.
Ja. Bra, jag vet inte om vi vill säga något mer om det mötet än så.
Nej, vi har pratat jättelänge nu faktiskt.
Ja, vi har pratat, vi måste slänga in ett par frågor också. Oskar Ström skriver, tycker det är värt att nämna med tanke på att Makoto vägrat ge upp hoppet att Mustafi sedan sin blunder mot Chelsea varit en av Arsenals bäst presterande spelare. Skam den som ger sig.
Han var fin i Valencia, det är det jag sagt hela tiden. Och jag står fortfarande för det. Och det är kul att se att det ändå vänder lite. Man vet också med Mustafi, även om han var fin i Valencia, att i Arsenal så ligger det där liksom självmålet eller missen bara precis runt hörnet, så att man ska inte ropa hej igen.
Nej. Ska se. Johan Lindström undrar, var ska det bli av Naby Keita? Ja, säger det. Han har ju varit, mest varit skadad. Liksom aldrig riktigt fått någon kontinuerlig speltid. Tyckte han var kanske bäst på plan mot Norwich i helgen. Så,
jag tror hans tid kommer på något sätt i Liverpool. Alltså.
Känslan av att Klopp verkligen vill få igång Naby Keita. Han har absolut inte gett upp hoppet.
För han där, känns då ju på pappret fortfarande som en spelare som skulle passa perfekt för Liverpool.
Ja.
Alltså med de egenskaperna han har på det mittfältet. Jag tror att man ska vänta. Kom ihåg Fabinho. Det var ingen snabb start på honom heller. Nu har det gått snabbare för honom än för Naby Keita. Men för att det har viktigt för Fabinho varit för den här liksom Liverpool-framgångarna som har varit. Jag tror vi ska vänta med att döma ut Naby Keita. Jag tror att han ändå är ganska nöjd med att vara en del av ett lag som går så pass bra som Liverpool gör.
Mm. Vi tar en fråga från Daniel Nestor. Hur många Europaplatser blir det från Premier League med tanke på Citys avstängning? Jag vet inte om vi var tydliga med det innan. Vi vet inte riktigt. Det beror lite grann på CAS, men som det är just nu,
ja, men det,
då.
Det ska ju vara lika många platser.
Så är det är lika många platser. Det blir att allting flyttas ett snäpp ner då, helt enkelt. Att vi på något sätt tar bort Manchester City ur tabellen när vi ska titta på och fördela Europaplatser, och då flyttar alla ett snäpp upp. Som det ser ut just nu då, så är det Manchester United, va, på femte plats, som i så fall hoppar upp till fjärde och tar den sista Champions League-platsen.
Ultimata hånet mot City också.
Ja, verkligen. Ska komma ihåg där att nej, fel. Så är det inte alls. Det är Spurs som har den just nu. Sen är det Sheffield United och sen är det Manchester United. Men de ligger där nära varandra, 38, 39, 40 poäng.
Ja, jag syftade på att United får spela Europa överhuvudtaget alltså.
Ja, precis. Ja. Men som det står sig då, så blir ju då ner till, och blir åttonde plats i Europa League, va?
Men har inte det att göra med FA Cup-vinnare och så vidare?
Jo, det brukar ju bli så att alltså helt plötsligt så får ett lag chansen att spela Europa League som man inte ens har tänkt på. Mm. Alltså det händer ju ganska ofta i Premier League. Så att det är svårt att förutse vem som liksom kommer få vilka platser. Det får man avvara.
Det är väl om FA Cup-vinnaren redan har en Europaplats, då tillfaller den till vanligtvis sjuan då. Men om City blir avstängd så tillfaller det åtta.
Vad bra, hörrni. Vi får faktiskt ta att knyta ihop säcken här. Det är fler som ska in i studion och vi har en tisdag att ta oss an. Tack
Champions Marco League.
Ja, det är Champions ikväll. League ikväll. Spännande ska det bli.
Ja, riktigt kul faktiskt.
Vilken väljer ni då? Atletico Madrid mot Liverpool eller PSG Borussia Dortmund?
Det är inte svårt att veta vilken jag kommer sätta på.
Ja, det blir nog faktiskt samma för min del.
PSG Dortmund.
Nej.
Ja, precis.
Tuschel.
Ja, PSG Dortmund är ju jättespännande i och för sig. Men jag gissar på att det kan bli en så kallad dubbelskärm.
Ja. Mycket, mycket bra möten den här veckan.
Jag ser lite mer fram emot Atalanta Valencia, men det är en annan sak.
Ja,
jag är sjuk på det sättet.
Ja. Ja, hörde ni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen.